Commentil Newman et projekt finansierat av Europeiska unionens Erasmus+ program. I det här avsnittet kommer vi att prata om vad de kallar självkontroll, vad det betyder på och vilka fördelar det innebär för att förebygga arbetsrelaterade problem på grund av könsdiskriminering. Vi kommer att använda Vertik med genusperspektiv som tillhandahålls av Emotional Intelligence and Alternative Masculinities. En stor del av våra dagliga handlingar genomförs av ren vilja, men ibland gör vi inte som vi vill göra, eller så gör vi något ändå fast vi inte vill. Frågan som intresserar oss är att upptäcka vad som får oss att göra något eller vad som hindrar oss från att handla enligt vad vi har bestämt. Vad som uppmuntrar oss att utföra en handling när vi vet att den inte är den rätta. Att ge efter för frestelse eller att skjuta upp till imorgon vad vi borde göra idag. För att göra detta behöver vi veta hur vilja skapas, vilka vändningar som kan uppstå i processen och hur man kontrollerar den. Och vad är självkontroll? Emotionell självkontroll är förmågan att hantera de känslor vi känner så att de inte tar kontroll över oss och följaktigen vårt beteende. Det anses allmänt att känslor är medfödda impulser och därför okontrollerbara. Ett av områdena för emotionell intelligens är dock just emotionell självkontroll, som exempel. Detta kan vi arbeta med och därmed kontrollera lämpliga sätt att uttrycka känslor. Emotionell självkontroll ingriper inte bara negativa känslor som ilska eller sorg, utan omfattar också lämpliga uttryck för alla känslor, vare sig de är negativa eller positiva. Som om de inte kontrolleras kan få oss att agera på ett skadligt eller ohjälpsamt sätt. Till exempel är glädje önskvärt och positiv känsla, men det finns omständigheter där det inte är lämpligt att uttrycka det öppet av respekt eller artighet. Kelly McGonigal, en hälsopsykolog och expert inom neurovetenskap tillämpat på relationen mellan sinne och kropp, pekar på tre olika aspekter inom begreppet självkontroll. Nummer 1. Förmågan att motstå frestelser. Nummer 2. Förmågan att göra det som behöver göras. Nummer 3. Medvetenhet om långsiktiga mål. Och hur kan vi lära oss självkontroll? McGonigal föreslår att det mest effektiva sättet att lära sig självkontroll är att förstå hur och varför vi tappar kontrollen. För att göra detta uppmanar han oss att kartlägga vårt och ett av våra misstag. Vad är det som får oss att ge efter frestelsen eller att skjuta upp det vi vill göra idag? Hur kan vi omvandla kunskapen om våra misslyckanden till strategier för framgång? Å andra sidan måste vi ha i åtanke att komplexa psykologiska och fysiologiska mekanismer är involverade i bildningen och kontrollen av viljan. För det första kommer vi att kräva ett sinnestillstånd av självmedvetandet. Det vill säga ett sinnestillstånd där personen är medveten av sig själv. Att han eller hon är den som tänker och att han eller hon gör det här och nu. Även om det i verkligheten är mycket vanliga situationer där vi inte är medvetna om de verkliga faktorerna som påverkar våra utvärderingar. Självkännedom är avgörande för att fokusera uppmärksamhet, analysera information och fatta beslut. I situationer där den inte dominerar, till exempel i automatiska mentala processer eller i tillstånd under påverkan av narkotika, försvinner viljan och vi tappar kontrollen över våra handlingar. Medvetandets betydelse i förhållande till viljan definieras av vetenskapsfilosofen David Chalmers utifrån tre fakulteter av medvetande. Nummer 1. Avsiktlig kontroll av beteendet. Nummer 2. Förmågan att komma åt sitt eget mentala tillstånd. Nummer 3. Integration av information genom ett kognitivt system. När det gäller den psykologiska karaktären bör det klargöras att vilja är ett mentalt fenomen som uppstår som ett resultat av en uppsättning underliggande biologiska processer. Därför är inflytandet av den organiska hjärnstrukturen och dess funktion betingad av genetik obestridlig. Viljan bestäms dock inte av gener eller biologiska processer, utan beror snarare på andra mentala fenomen som perception, tolkning, emotionalitet, attityd, motivation etc. Hjärnstrukturen som är involverad i beslutsfattande är centrerad på den prefrontala cortex som har kognitiva funktioner och det limbiska systemet som ansvarar för de emotionella aspekter som påverkar de önskade processerna. Kontrollfunktioner beror på kommunikationen mellan de två, till exempel på omfattningen och inriktningen av neurala anslutningar. Ju mer intensiva neurala anslutningar är i riktning mot den prefrontala cortex, mot det limbiska systemet, desto mer kontroll kommer personen att ha över sina handlingar. Enligt den portugisiska neuroforskaren Antonio Damasio innehåller den prefrontala cortex-system genom vilka känslor bidrar till val och beslutande. Det är en funktion av beteendereglering genom affektiv information, kopplar alternativa handlingar till kroppsreaktioner, det betyder snabba hjärtslag och svettningar, beroende på om de upplevs som trevliga eller obehagliga. Detta innebär att sannolikheten för ett svar i viss mån kommer att bero på styrkan av känslorna som är förknippade med händelsen i fråga, vilket kommer att styra beslutet mot de beteenden som inte stör vår känslomässiga stabilitet, annars känslor av skuld, irritation, skam, frustration och så vidare kommer att resultera. Kort sagt, exponering för en emotionell laddad stimulans kan åsidosätta vårt rationella kognitiva system och leda oss till impulsiva handlingar, varför det är så viktigt att lära sig att kontrollera våra känslor, för att kontrollera våra impulser. Självkontroll är viktigt på jobbet och i ditt privatliv, eftersom det hjälper dig att tänka lugnt och välja det bästa möjliga alternativet, samt upprätthålla en god relation med arbetskamrater och familj eller vänner. Andra fördelar med självkontroll inkluderar stressminskning samt ökad koncentration och självkänsla. Vidare har det visat sig att utövande av självkontroll inom ett område samtidigt kan underlätta färdigheter av självkontroll inom andra relaterade områden. Denna förmåga är också positivt förknippat med överlägsen akademisk prestation och negativt relaterat till drog- och alkoholmissbruk och antisocialt beteende. Faktum är att amerikanen Roy Baumeister hävdade för årtionden sedan att aggression uppstår när människor misslyckas med att utöva ansträngande kontroll över sina aggressiva impulser. Det var allt för detta avsnitt. Tack för att du lyssnade på Newman-podden och håll utkik efter våra följande kapitel.